En bottenstrid mer ödesmättad än någonsin. Hur ska den sluta och vilka följder får det? Dessutom, vad är den fördomsfulla sanningen om Färjestad? Och hur är det egentligen att balansera mellan goda relationer och framföra en åsikt i en liten ankdamm? Tre av de ämnen vi idag ska grotta ner oss in i för första gången för säsongen har två gäster. Rebecca Kandevi, sportjournalist på Korren med järnkoll på Linköping. Och Christian Gustafsson, krönikör och skribent på Barometern och Framstidningen, som vet precis allt om IKO. Hörrni, välkomna till VFHockey. Är ni med?
Ja.
Det var er jag välkomna.
Jag trodde det var någon jingle eller något sånt.
Ja,
nej då, det lät nästan så. Musiken kommer innan, så det är lugnt. Det är er jag välkomna till VFHockey.
Alltså. Helt förstummade över ditt intro där. Det var Christian Lok-klass.
Ja, herregud. Ja, skönt. Ni är här med i alla fall. Nu ska vi prata hockey. Ni är ju som sagt två nya gäster och då ska ni givetvis bli presenterade i en profilruta. Jag tänkte vi kan hoppa lite fram och tillbaka. Men vi kör kategori för kategori. Så jag säger först, vi börjar med Rebecca och sen Christian. Namn?
Rebecca Kandevi.
Christian Gustafsson.
Och då kör vi åt andra hållet nu då. Christian, Rebecca. Ålder?
44 fyllde jag precis. Mm.
25 fyller jag 26 då, snart.
Mm. Familj? Rebecca, sambo. Christian nu då.
Ja, sambo, pojkvän.
Mm.
Fru och två barn och en hund och en katt.
Oh. Mm. Bor?
Oskarshamn.
Norrköping.
Mm. Yrke?
Sportjournalist.
Ja, sport och nöjesjournalist får jag väl säga då, eftersom jag är lite så här, har en så här Per Bjurman, Mats Olsson-tjänst. Det är hälften.
En fri roll på mittfältet.
Fri roll på mittfältet. Ja, precis. Brolin, 94.
exakt. Den här då? Egen främsta hockeymerit, Christian. Du får börja först.
Ja. Det är ju låg nivå där, extremt låg nivå. Jag spelade hockey till jag var kanske 13-14. Så jag åkte ut på isen med klamparna på en gång. Det var väl höjdpunkten då, för alla andra i alla fall.
Mm, eller du då, Rebecca?
Ja, två träningar med knattelaget. Då... Jag började aldrig med ishockey, men däremot har jag en pappa som har spelat ishockey. Jag var målvakt i LHC på den gamla goda tiden, så det är där jag har... hockeyintresset ifrån.
Ja, men exakt. Jag ska säga att ni slår båda mig i hockeyerfarenhet. Jag har inte ens gjort en träning. Där läser du, Rebecca, börja.
Vad sa du nu?
Det läser du.
När jag läser?
Mm, vad läser du för något?
Ja, jag läser Korren på morgonen.
Mm, det är det. Det är det du hinner med.
Ja.
Mm. Christian?
Nej, men jag är sådär grund. Jag läser svenska deckare typ. För jag är som... förströelse, så det gillar jag.
Yes, det gör dig lycklig.
Ja, vad ska man svara på det utan att bli grund där också?
Svenska deckare kanske?
Svenska deckare, ja. Nej, men vad fasen, vad blir jag lycklig av? Det är så sällan man är lycklig, tycker jag. Det är så här två sekunder då och då, liksom man kan känna någon form av lycka, annars är det liksom lite mer så här pågående allting. Nej, jag vet inte. Det får väl bli vanligt liksom, att alla är friska och krya och glada och så runt omkring.
Ja, jag har insett att min lycka är väldigt kopplad faktiskt till min yrkesroll.
Ja.
Att när jag känner att jag har flyt på jobbet och liksom att allting, ja, att jag får ut mycket av det jag gör, då mår jag bra i övrigt också. Mm. Men även det här med träning och kost och allting, när jag har ett bra flyt i livet, då mår jag bra.
Mm. Det tittar du på när du ligger i tv-soffan?
Oj. Nu har det blivit faktiskt mer tv-tittande. Jag gillar så här dokumentärer, sportdokumentärer.
Mm.
TV-serier. Nu är jag och pojkvännen inne och kollar på alla Harry Potter-filmer.
Ja.
Har jag berättat om.
Mm.
Så, ja.
Mm. Christian?
Det senaste jag tittat på som jag gillade mycket var Tunna blå linjen, den här SVT-serien. Som journalist får man ju ofta grejer i förväg, så jag brände av den under julhelgen där, alla 10 avsnitt, och den är väldigt bra, måste jag säga. Sen har jag en sån här nördig sweet spot för rederiet som jag alltid haft i alla år, som alla vet om här, här nere. Som, så jag har sett alla avsnitt av rederiet typ 10 gånger. Så
vet 10 gånger?
Du vill veta om,
vilket är bästa avsnittet?
317, näst sista. Ah, jag okay. Och Johan Svensson, som du brukar ha med som gäst ibland, vi delar det intresset. Så vi brukar ha rederiet quizar här på kvällarna ibland och sådär. Så avsnitt 317 är det bästa.
Skönt, då vet vi vilket vi ska ta det veckan när vi saknar någonting att titta på. Motsatsen till det gör det lyckligt bra. Det står du inte ut med. Christian, varsågod.
Står inte ut med... det är ju mycket man inte står ut med. Står inte ut med... Nej, men vad fan ska jag säga där? Folk som tycker att Leo Messi är bättre än Maradona.
Åh gud, vad står jag inte ut med? Jag står inte ut med hobbyforskare på Facebook.
Det är bra. Den här då, hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut?
Oj. Jag tycker om ett hockeymål som liksom är gjort från över hela banan. När det går liksom back, hitta mitten. Och sen ska någon väldigt teknisk forward göra en dragning själv och lägga upp den i krysset.
Christian?
Ja, men jag håller med lite grann där. Tänk Mats Sundins mål mot var det Finland i World Cup.
Ja, just det.
Det är när Foppa och han gjorde varsitt drömmål där. Men Sundins mål där. Liksom det slutar med att han bara lägger in ett öppet mål. Det tycker jag är snyggt.
Ni är överens om mer uppbyggnaden än själva avslutet?
Ja, definitivt.
Exakt.
Paradrätt i köket?
Är jag nu? Kycklingar chiladas.
Ja, just det. Jag brukar få kritik här hemma att jag inte har så många paradrätter.
Så pasta och köttbullar?
Ja, men jag får vara grund där också. Spagetti och köttfärssås, den är jag bra på.
Ja. Det lyssnar du på nu då, Christian, kulturjournalisten. Nu får du... Det nu ska komma med något band som ingen någonsin hört talas om.
Det får vi ha en egen podd om i så fall. Men min... livslånga följeslagare har varit Ulf Lundell, så jag får väl säga Ulf Lundell då, även om jag inte så ofta lyssnar på honom nu för tiden, men det är den artisten jag återkommer till oftast. Ska jag säga någon Värmlands så säger jag Jumper då, för gamla popbandet som är från Kristinehamn, som är väldigt bra, underskattat band.
Har du med? Har CD-skivan till och med från goda CD-skivor 90-talet. Rebecca var
den med räv eller polo omslaget
exakt.
Niklas Hillbom sångande. Var en ledtråd på spåret också för övrigt här.
Ja, det var det, och jag trodde det var en för svår ledtråd för att det skulle kunna vara Kristinehamn. Så jag tog inte Kristinehamn på 10 poäng den gången, för jag tyckte att nej, men de kan ju inte ha Jumper som ledtråd. Det vet ju att de kommer därifrån, kom därifrån. Ja. Rebecca, vad tar du då?
Ja, svensk pop, svensk deppig pop.
Deppig pop.
Deppig pop.
Det får ju ge exempel.
Ja, men Håkan Hellström, Hovet, Veronica Maggio, den genren.
Ja, Den här då, vilka tre appar använder du mest?
Oj. Spotify, jobbapparna. Och mejlen, aj gud vilka tråkiga.
Christian?
Ja, ska jag vara ärlig så är det väl typ så. Spotify, poddapp och Slack. Bara journalister vet vad det är för.
Ja, exakt.
Men lite så är det väl. Men quizkampen använder jag rätt mycket också.
Ja, just det. Och den sista. Person du helst skulle vilja träffa. Jag har avsatt 10 minuter för det här i podden. För så lång tid brukar det ta för folk att komma på svar. Och nu är ni ju 2 dessutom. Levande som död. Det kan vara någon kändis. Det kan vara någon personlig koppling. Precis vad som helst. Christian, varsågod, du är först ut.
Jag skulle vilja träffa Ulf Lundell som jag pratade om tidigare. Mm. Som han träffar ju aldrig någon folk. Han träffar inte ens sina barn och barnbarn. Och sådär. Så det vore ju onekligen jäkligt spännande att få sitta ner med Ulf på hans gård i Kivik en timme och prata. Mm. Det måste jag välja.
Mm. Mm. Rebecka?
Åh, jag hatar de här. Det är alltid lika så. Nej, gud. Om det är någon sportprofil... Alltså jag får dra till med det första som kommer upp i huvudet. Mm. Bara för att jag är ju fotbollsspelare i grunden. Och den som var min idol när jag var yngre som jag hade på väggarna med poster och sånt var Cristiano Ronaldo.
Mm, just det. Mm.
Så det skulle vara intressant att sätta mig ner med honom och jag vet inte, prata om hans karriär. Mm. Kanske. Mm. Nej, jag vet inte.
Har inte han liksom adopterat en massa barn och hållit på?
Det har väl varit ganska mycket skriverier om honom. Ja. Inte skött sig och sånt nu med. Så att jag vet inte om han är världens bästa person. Men...
Det kan vara intressant i det djurprojekt, om inte annat. Hörrni, där har vi klarat av er. Nu behöver ni inte öppna mer på era egna hjärtan. Men däremot så har ni ju faktiskt fått en liten uppgift av mig inför. Jag tänkte vi går på den direkt. En liten fördomsprofil av tre klubbar. Nu har vi ju, det är inget snack om att i SHL så är det Färjestad jag skriver om. För Rebecka så är det Linköping och för Christian så är det Oskarshamn. Så därför så tänkte jag att vi skulle helt enkelt hoppa på varandras klubbar. Ja, inte hoppa på som påhopp utan ge oss in på varandras klubbar. Och försöka ge en liten fördomsprofil. Nu har ju ni pratat mycket. Så jag kan ju börja då. Och överst så står IK Oskarshamn för mig. Mm. Här kommer min lilla fördomsprofil av Oskarshamn. Ni ska få en tänkbar potentiell diskussion på Twitter med en IKO-supporter. Oj, den där matchen borde Färjestad vunnit, skriver jag. Så skriver du bara för att det är Oskarshamn de möter, svarar supporten. Och jag bara, nej men Färjestad mötte ju inte ens Oskarshamn idag. Ja men om de hade mött Oskarshamn, då hade du definitivt skrivit så. Folk visar oss ingen respekt. Vinner vi så är det på grund av kreatur. Vinner alla andra så är det på grund av skicklighet. Där har ni min fördomsprofil av IK Oskarshamn. Ett enormt behov att hävda sig. Christian, hur rätt
ska jag
bemöta
det här då lite?
Ja.
Ja, du är ju helt rätt på det, det måste jag säga. Det har ju blivit lite, nu var det ju supportrarna mest du gav på här.
Ja, det var det. De fick representera klubben i det här fallet.
Ja, så är det ju ganska ofta. Och är det något som Oskarshamns supportrar har gjort till sin grej så är det ju att liksom höras och synas på sociala medier. Och den här vi mot världen-känslan som på... I grunden är god, men ganska ofta går över styr. Så, och grövre än det du sa, liksom, brukar ju vara många skribenter som får känna på. De är ganska många numera också, supportrarna i Oskarshamn. Liksom, flera man kan tro, liksom, som, och hetsiga och sådär. Och jag gillar det i grunden att de har den här lite anarkistiska ådran och tycker att alla andra har fel och de har rätt och så där, lite den approachen du kanske måste ha som liten klubb i en stor liga. Mm. Så men ja, du är helt rätt på det. Mm. Det får man säga.
Ja. Då då Christian, då får du ta in. Varsågod.
Alltså så där bra förberedde inte jag.
Nej, det behöver du inte vara. Jag tyckte det var roligt med dem bara.
Jag kände själv hur min nervositet, alltså pulsen bara går upp när jag hör hur andra på.
Jag har ingen sån
så man kan vara lite så. Svävande och bara köra på också. Varsågod.
Ja, det får nog bli det sista där för mig. Ja. Men, om jag ska ta Linköping då så är ju lite för, jag vet inte om det är fördom eller inte så, men relationen mellan Oskarshamn och Linköping har ju varit, den fanns ju för 20 år sedan kanske när klubbarna var på ungefär samma nivå och tävlade om att ta sig upp i SHL och det var liksom en någon form av rivalitet, inte derby på något sätt, för även om det är ganska nära. Sen gick Linköping upp och sen har inte klubbarna stött på varandra i stort sett under 20 års tid. Mm. Och sen gick Oskarshamn upp nu och då, och Linköping har varit ett bottenlag också, så det har blivit en sån här liten, det har byggts upp någon slags rivalitet, framförallt på sociala medier, så där det är mycket tjafs mellan Linköpings supportrar då, som tycker att Oskarshamn är jävla uppkomling, liksom så småstad typ, och tvärtom här Oskarshamnarna tycker att ja, men det har varit ganska stökigt så här. Det var när de var i när Linköping var förra året, så var det där med att de tände bengaler och det blev, fick utrymma hallen och
ja, just det.
Det är alltid lite, det är lite hetsigt med alla klubbarna. Det är ganska kul liksom, att det har blivit så där att jag vet inte hur många polispiketer det var förra året när Linköping var här och de fick spärra av en hel gata liksom, för att det skulle vara, det har varit lite infekterat, men ganska trevligt att det blir så, tycker jag liksom. Det var ingen fördom, men jag tror fortfarande, om jag ska komma till en fördom då, så tror jag folk i Oskarshamn fortfarande tycker att Linköping är liksom en nykomlingsklubb liksom, som även om de har varit i SHL i 20 år, så är det en, ses de som en, Oskarshamn ser dem som en konkurrent på, mer än många andra SHL-klubbar liksom, att de är på lite samma nivå, tycker de här.
Mm. Vad skönt att det har kommit en klubb som har känslor mot Linköping.
Ja,
för det kan jag ju säga här, som på en, ja men en Färjestad, en klassisk SHL-marknad, så har ju det varit ett problem, och jag, på riktigt, jag också är fortfarande lite känslan av att Linköping är nästan en ny SHL-klubb, för det har inte riktigt byggts upp så mycket känslor och rivalitet mot dem. Alltså går Modo upp till exempel igen här, då finns det mycket mer. Går Björklöven upp, så skulle det finnas mycket mer mot dem än vad det finns mot Linköping.
Men sen är det väl lite så, i Linköping så har ju den största rivaliteten byggts upp mot HV71,
ja,
just nu. Och det är ju på grund av att man alltid, eller de har ju alltid, klubbarna alltid mött varandra i slutspelssammanhang. Play-in, ja, alltså tidigt. Och nu den senaste tiden har ju Linköping gått väldigt bra mot HV71 i alla slutspel. Och då byggs ju upp ett hat från Jönköping mot Linköping. Så där är ju en, alltså den största rivaliteten klubbar emellan om man kollar Linköping. Alltså så.
Det är nästan att det krävs något sånt för att det ska börja att bli... Alltså så här, jag tror att Färjestad är en rival för Örebro-folk. För dem betyder det väldigt mycket att slå Färjestad. Det är bara en timme mellan städerna, ungefär. Men åt andra hållet finns det ingenting än. Men skulle Örebro börja slå Färjestad i slutspel, då skulle det ju säkerligen komma. Men vi hoppar på det veckan då får du ta in.
Ja, men då tar jag väl Färjestad då, eftersom vi är inne på det här. Ja, men fördomen där är väl att Färjestad konstant lever på gamla meriter och ser sig själva, ja, lite som du nu också säger, som storebror till nästan alla SHL-klubbar. Mm. Vilket gör att den där rivaliteten kanske då inte finns på samma sätt, på grund av att de alltid ser sig vara störst, bäst och vackrast.
Ja, jag skulle inte helt, och alltså, här blir ju liksom rivaliteterna som finns. Jag har, alltså sista 20 åren så har det, ja men HV har varit mycket mot, Frölunda givetvis jättemycket mot, men frågar man Färjestad-supportrar så är det fortfarande Djurgården som är den största rivalen, på grund av allt som hände på 90-talet, om man bara, det är 20 år sedan det hände. Men likväl, sånt där ligger kvar väldigt länge.
Men det är svårt att bygga upp rivaliteter på konstgjord väg, så att säga. Det var ju som häst, eller vad heter det, Linköping, jag kan tänka mig att Vita Hästen är liksom en grundkonkurrent liksom från början, så, och även Södertälje, och sen har man fått skapa sig rivaler, lite som Oskarshamn nu i SHL. De har ju inga rivaler i SHL, liksom. Det finns ju inget.
Nej.
Oskarshamns derby är ju Nybro och Vimmerby, och de har ju inte i SHL, liksom. Det är ju där hatet finns, om man nu ska prata om i hattermer, liksom. Där är det ju verkligen på liv och död.
Ja.
Men att Växjö skulle vara någon sån derbykonkurrent till Oskarshamn, det är ju bara att städerna ligger ganska nära varandra, men Växjö är ju liksom helt ny som klubb, medan Oskarshamn har funnits i 51 år, så att det finns ingen historisk konkurrens där, och då får man ju hitta på konkurrens istället, så här, rivalitet. Och vad det jag menar med Oskarshamn Linköping, att det ändå byggs upp någon liten sån där hetsig stämning som man ändå greppar tag i och gillar på något sätt.
Ja, exakt. Då kör jag igen då. Då tar jag Linköping. Jag skulle säga, här har ni fördomssanningen. En klubb med en väldigt ung supporterbas. Färre gamla gubbar med caps, fler hormonstinna grabbar som stod på ståplats för 10 år sedan, nu har fått jobb, fått lite cash, sitter i en loge och lever ut i supporterskap därifrån. Alltså så här måste det vara, för att den första supporterkategorin, när jag pratade om gubbarna i caps, de hade ju aldrig accepterat det totalt vedervärdiga smeknamnet klubben. Linköping, mästare på silly season, lyckas alltid med massa spännande där, sen mästare på att inte prestera enligt materialet på isen. Är jag rätt på det?
Ja, jag tycker fördomar, det var väl klockrent. Nej, men supporterskaror, det tycker jag väl, det kanske är lite blandat. Men de som hörs och syns mest, det är ju precis den kategorin du pratar om. Och de gamla gubbarna, de sitter ju fortfarande och är sura över vita hästen på saker som aldrig som hände för 100 år sedan. Och längtar tillbaka till ja, det som var, lite så. Så de syns inte lika mycket nu inom SHL supporterjargongen som har skapats nu, skulle jag säga.
Vad säger du om smeknamnet klubben? Jag ska fråga Christian först. Vad säger du om klubben?
Ja, du sa det väldigt bra faktiskt. Vedervärdigt.
Ja, det finns det är liksom, skulle jag ranka topp 3 sämsta smeknamnen alla sporter så skulle jag ha med det. Mm. Jag förstår det inte. Var kommer det ifrån?
Jag har ingen aning, men sen är det ju jätteviktigt med stavningen där också. Mm. Att det ska vara C och ett B eller vad det är.
Ja. Och att motståndarsupportrar fortsätter att kalla dem för det. Liksom, så det är obegripligt. Liksom, att man, det kanske är för att håna, jag vet inte. Men det borde...
Men är det inte lite dialekten där också? Att det blir klubben? Klubben.
Ja, men med C och det här, ja, jag vet inte.
Nej, ja, jag vet inte. Den här Färjestadramsan, LHC klubben utan guld, är det en Färjestadramsa eller sjungs den överallt?
Jag tror att de flesta lag vill trycka på att LHC är klubben utan guld. Så ja. Jag tror jag har hört den på flera ställen, fast på med olika varianter.
Men det är klart, där den ramsan då kanske slår fast lite det här med klubben också. Där har man ju ändå klubben utan guld och så vidare. Men jag vet inte.
Ja, ingen aning.
Nej. Ja, Rebecka, varsågod. Du får ge dig på Oskarshamn.
Ja, Oskarshamn, laget utan profil då, får man väl säga. Känns som en klubb som, alltså på något sätt inte, det känns som att de aldrig kommer kunna bita sig fast riktigt och bli den här SHL-klubben på grund av att de är så små och inte har den här, jag vet inte, drivet för att hålla sig kvar. En klubb som säkert skulle kunna åka upp och ner några säsonger, tror jag. Fördom.
Fördom, mm.
Om jag ska gå in på fördom, det här snackar jag faktiskt om i en annan podd, just om Oskarshamn, med att de också känns som ett lag som alltid tränar fel. börjar säsongerna jättestarkt, har en tydlig spelidé, men orkar inte hålla i det en hel säsong och faller totalt till slut ändå.
Ja, nu pratar du om de här två SHL-säsongerna i så fall.
Ja, exakt. Ja.
Det har nog inte med träning att göra så mycket, tror jag. Det har nog med andra saker att göra. Men absolut.
En spel för sig, så Oskarshamn har ju byggt upp en ganska tydlig spelidé som lagen också läser med tiden. Ja, det är väl inte en fördom heller, utan det är väl så det har känts som att det är.
Christian, har du, hur har hon, alltså att Oskarshamn är en liten klubb, det är väl liksom, det är ju sant. Så sett. Ja, det är ju en liten klubb alltså, mot alla de andra.
Alltså ja, det är klart det. De har minst arena, minst ekonomi, minst spelarbudget, minst allt på så vis. Det som jag tycker kanske är fel i så fall, det är väl att det skulle vara profillöst. För de har ju ändå... jag tycker de har varit ganska profilstarka de senaste åren. Och inte minst nu sedan de tog sig upp liksom och... med den här spelidén, med ganska mycket profilstarka personer i klubbarna som har varit, med Björn Hellqvist och Håkan Åhlund och all turbulens. All turbulens inte minst har ju skapat en profil på något sätt under förra året som gjorde att de smög inte upp i SHL. Utan det
blev... Nej, gjorde de inte. Det var väl schismer och sportchef och tränare och allt vad som hände.
Ja, men det var ju liksom som en dokusåpa nästan, så att... och även i SHL nu tycker jag de har profilerat sig ganska mycket genom att gå ut hårt med att inte sänka spelarlöner, inte permittera spelare under säsong. Sådana saker liksom som de har varit ganska ensamma om. Så jag vet inte, profilösa skulle jag inte säga, men små absolut. Och få svårt att etablera sig över tid, verkligen.
Varsågod Christian, du har den sista fördomssanningen att berätta om laget i Karlstad.
Alltså ja, lite vad jag blir lite det Rebecka sa här med det här med gamla meriter och den här typen av självklara saker som man tänker på, lite stöddig klubb med rätta på något sätt. Så för Oskarshamn och Färjestad har ju ingen historik ihop på något sätt, för här nere är det liksom folk tycker fortfarande det är helt osannolikt att de ska möta Färjestad liksom, när de möter Färjestad liksom, på något sätt, att det är två lag i fel divisioner på något sätt som möts. Så här finns det ju liksom en, det finns nog mer beundran. Det är ganska mycket folk som håller på Färjestad.
Jag tänkte ju, Mattias Johansson måste ju ändå ha en faktor i det.
Ja, det har han absolut. Ja. Min närmaste arbetskollega, Johnny Larsson, har ju hela sitt liv varit stor Färjestad-supporter. Liksom, ja, okay. Det härrör ju från Mattias Johansson då, liksom, som flyttade dit som 16-åring. Och så då blev det ju att, eftersom Oskarshamn då är division 3 då, man får inte glömma att det är en klubb som har gått, som för inte så länge sedan låg i landets lägsta division.
Ja.
Så att det är klart att då valde ju folk lag att heja på. Mm. Där det fanns Oskarshamnare. Och det var ju Per Gustafsson i HV eller Mattias Johansson i Färjestad. Och för de två klubbarna har ju mycket supportrar. Och Färjestad är ju en sån klubb som dels tack vare alla framgångar. Och dels tack vare Mattias då har gjort att det finns inget liksom Färjestads agg här på något sätt. Nej. Det finns inte så mycket fördomar heller. Liksom. Det är en klassisk storklubb här i Oskarshamn liksom, som är, tror jag. Sen blir folk bortskämda. Men nu är det ju liksom dåligt om de inte slår Färjestad borta. Och då blir det, får man ju liksom säga till folk liksom, att ni får inte glömma historien på något sätt. Liksom. Kraven stiger snabbt.
Ja, precis. Ja, men det gör det. Det gör det. Och där är vi ju nu. Vi är SHL som något 30-35 matcher beroende på vilket lag man är och hur mycket coronafall man haft. Med tanke på att vi har en från Oskarshamn och en från Linköping och vi har en tabell som ser ut som den gör, så måste vi givetvis gå in lite på bottenstriden. Jag tänkte börja med att göra det genom att läsa ett citat. Charlotte Gustafsson, värmländskan som var klubbdirektör i Modo, sen var hon i Karlskrona ett tag också. 2015 gjorde jag en intervju med henne. Det var året innan Modo åkte ur. De hade precis klarat sig kvar då. Och jag pratade med henne inför nästa säsong, alltså året innan de åkte ur, och då sa hon på frågan vad som hade hänt för klubben om de hade åkt ur: det hade varit katastrof. Vi hade fått lägga ner väldigt mycket eftersom vi inte har det egna kapitalet. Jag läste en artikel med Leksand där de sa: vi ska inte stressa, vi ska bygga på sikt. Inte en chans att vi hade kunnat göra det i Modo. Vi har inte nog med eget kapital utan har direkt fått lägga ner damlag, hockeygymnasiet och så vidare. Vi hade behövt tänka så fruktansvärt kortsiktigt för att rädda föreningen. Har vi varit nere i Allsvenskan mer än ett år, då hade det varit: hej hej kommunen, här är nycklarna. Den sanningen beskrev hon kring att åka ur. Och jag tänkte vi kan börja där. För era två lag som ni bevakar, hur katastrofala följder skulle det få om klubben åkte ur i år?
Alltså sanningen är ju att A-laget betalar ju mycket av den stora verksamheten. Alltså ekonomin kommer ju från, alltså uppifrån och ner. För att kunna betala juniorverksamhet, damverksamhet, barnverksamhet till och med. Mycket kommer ju uppifrån och ner. Så ja, förmodligen skulle det vara förödande för Linköping också. Dessutom så är ju Saab Arena kommunägt, och det skulle även vara förödande för dem att ha en hall att betala i onödan, eller vad man ska säga, eftersom det är Linköping eller LOC som bedriver den största verksamheten där. Så det skulle kunna vara förödande för staden också, med tanke på hur mycket skattepengar och sånt som kommer in genom hockeyn. Ja, så det är många delar som skulle vara förödande om LOC åkte ur.
Jag gissar att Oskarshamn inte riktigt hunnit skaffa sig en riktigt lika stor kostym som Linköping.
Jag skrev faktiskt om det här förra veckan, typ nästan exakt det här, att där är ju Oskarshamns litenhet till sin fördel då, som att de inte, precis som det har varit under pandemin, liksom, att de har minst att förlora på det här. De tappar inte så mycket, de har inte så stora intäkter, så de tappar inte så mycket heller.
Nej.
Och lite samma sak är det här, att SHL är ju inte verkligheten för IK Oskarshamn än. De kämpar ju med näbbar och klor för att etablera sig, men de är ju liksom ett allsvenskt lag som hälsar på i SHL för tillfället, och klubbledningen har varit sen kan liksom, de kan ju etablera sig liksom, det är ju inte omöjligt. Men det finns ju liksom, Rögle är inte en mycket större, Ängelholm är inte en mycket större stad, och Rögle har inte varit en mycket större förening i grunden, så det är ju möjligt liksom att göra. Och det finns mycket hockeykultur och så, men just nu känns det som att de är på besök, och att klubbledningen i bakhuvudet ändå har att det är relativt rimligt att vi trillar ur, om inte i år så nästa år. Och de kommer ju att göra en, enligt vad de säger, en plus minus säsong i år, kanske med ett litet plus.
Vad gick de i fjol?
Ja, de har ju gått, de var ju på konkursens rand 2015. Ja. Där har de ju gått plus varje år med mer och mer och mer. Och så nu har de ju ett eget kapital på 7,5-8 miljoner någonting, ja, vilket är väldigt mycket för Oskarshamn då. Jag vet inte om Linköping ligger där någonstans också, Rebecka, jag kommer inte ihåg.
Jag har inte siffran i huvudet nu, jag kommer inte ihåg. Vi gjorde en grej på det, men ja.
Men något i den stilen i alla fall. Så det är ett ganska stort eget kapital för att vara Oskarshamn då. Och det nallar de inte på, så att de räknar med att åker de ner i Allsvenskan, man får en fallskärm från de som går upp, kommer ner med en god ekonomi liksom, så att de skulle landa väldigt mjukt i Allsvenskan. De har hela tränarkonstellationen på kontrakt där, om de åker ner i Allsvenskan. Så för Oskarshamn är det ingen större fara att åka ner i Allsvenskan, även om det skulle vara jäkligt tråkigt för alla inblandade, inklusive staden och supportrar och sådär. Men däremot, man hör liksom de här jätteminusen som det pratas om i Gävle och i, ja, men Linköping också.
Ja, vad är prognosen i Gävle eller Linköping? Vad har man pratat om?
I Linköping?
Ja. Ekonomiska, alltså hur för, jag vet, Färjestad hade ett medlemsmöte förra veckan när de pratade om att 20 miljoner minus tror de på den här säsongen.
Gud, hur var, de snackade väl om att de behövde 40 miljoner eller någonting i stöd i princip, ja, för att gå plus minus noll. Nej, jag vet inte, men det här handlar ju väldigt mycket om det här coronastödet och mycket de kommer få in, ja, det, på det för att inte gå back.
Men ni hör ju där, det är ju enorma siffror liksom det pratas om, 20-30, Brynäs pratar om 30 miljoner och att men det är klart att åker du ner i Allsvenskan, säger att Linköping åker ner i Allsvenskan och står med 40 miljoner back liksom, och kanske, ja, men så har ett litet eget kapital, men hamnar på liksom ett rejält minus när man åker ner. Det är bara att titta på de lagen som har åkt ner. Det är, ja, man har kollat Modo nu till exempel. Hon hade ju relativt rätt ändå. Liksom,
ja, de har väl inte lagt ner damlag och allt. Men de har ju inte varit nära att gå upp riktigt heller. Så sett.
Nej. Och åker man ner, det är liksom... Allsvenskan är... Ja, även om den har blivit sämre så är det fortfarande en tuff verklighet där. Det är inte bara att gå ner och vända. Det är bara fråga liksom Södertälje, Västerås, Björklöven, AIK. Alla som är där nere. Så att... Det är klart att det är en mardröm för alla klubbar att åka ur, utom för Oskarshamn, som det mest är tråkigt för om de åker ur.
Ja. Men hur är... ja, det var lite där jag var inne på när jag, med just det här med att alltså de är lite profillösa. Och då tänker jag så här, profillösa i SHL, att det känns liksom som att, ja, för andra lag har byggt upp en starkare SHL-profil och så.
Jag tror det är svårt att bli... Jag fattar precis vad du menar, men för mig är det liksom så, jag tycker liksom att Växjö är ett ganska profilöst lag fortfarande, fast de har vunnit 2 SM-guld och varit uppe i massor av år. Jag kan tycka Linköping är profilöst på vissa sätt också. Liksom, det tycker jag, liksom, för mig är de klubbarna med profil, det är de här, det har med ålder att göra, liksom, historik och så här. Det är liksom Färjestad, Djurgården, Frölunda, den typen av klubbar som är profilstarka. Det tar nog jäkligt lång tid att bli en profilstark SHL-klubb, tror jag. För alla, som du sa, Johan, där förut, liksom, att du har ingen relation till Linköping direkt heller.
Nej, det är ju faktiskt så. Det är faktiskt så. Men jag tänkte vi skulle gå in lite just på varsitt av era lag där, för vad som talar för och emot. Alltså med Oskarshamn, inför säsongen så kändes det ju som att, precis det du sa, de har ingenting att förlora. Alla tippar dem. Jag tippar dem faktiskt inte sist, jag tippar dem näst sist, så jag är lite stolt över det. Med allas underdog. Men jag skulle säga så här då, med tanke på den starten de fick, har de nu någon... Finns det nu någon liten känsla av att det finns någonting att förlora? Med tanke på att de liksom låg topp 6 efter 15 matcher, typ, va?
Ja, precis. 4 låg de. Jag tror jag var gäst i Simor där, mot Linköping i Oskarshamn faktiskt. Så var jag gäst i en paus där. Och då låg de 4, vet jag att jag sa i den sändningen. Liksom, att då frågade Wikegård mig om jag trodde att de skulle ligga kvar där. Som tur var svarade jag att det kommer de absolut inte att göra. Så... och sen förlorade de 16 raka matcher.
Så att, det är du som jinxade, men... det. Du jinxade ju bara vara med och prata om succén.
Men det är ju det här som du säger, liksom, att alla får ju smak på saker och liksom, plötsligt så finns det ju något att förlora. Det måste man ju säga, liksom, Oskarshamn, de är mycket bättre i år än vad de var förra året. Förra året var det ett hopplock som levde på, liksom, ja, de gick liksom på något slags rus och gjorde någon De behövde ha lite tur och flyt och för att vinna matcher i år. Ja, jag ska säga, de är inte mycket sämre än de andra lagen i botten om de ens är sämre. Det, de är ett ganska hyggligt SHL-lag i år liksom, för den bottenregionen. Det tycker jag. Liksom. De har ett ganska bra spel. De har en klok spelidé. Nu när de har rättat till den lite och inte fullt så ofta spelar de in pucken framför eget mål. Det är ju, så tycker jag ändå att de har ett ganska bra SHL-lag liksom, jämfört med de övriga bottenkonkurrenterna. Sen är det ju naturligtvis det som talar emot. Om jag ska komma in på det där så är det ju... De har ju en spelarbudget som inte är i närheten av de andra lagen. Liksom, inte ens det näst sämsta laget är ju långt före. Så att, och det finns nog de lag som har... Jag kan tänka mig att Färjestad nästan har den dubbla spelarbudgeten. Jag vet inte exakt vad den ligger på, men Oskarshamn hade 28 förra året, tror jag, i miljoner.
Ja, jag tror Färjestad låg runt 50. Skulle jag inte bli förvånad. Okay.
Ja, och det finns ju de som kanske är även mot 55. Och
ja, men någonstans där.
Och det är klart att har du så här 20-25 miljoner mer att röra dig med. Jag tror Linköping också har åtminstone 10-15 miljoner mer att röra sig med. Och då har du en annan spets i laget. Och spets brukar avspeglas över hela säsonger. Och sett till det så är det ganska troligt att de ska samla ett av de två lagen som får kvala sig kvar, om man ska se det. Om man ser tendensen också. De har ju varit uppe och sjunkit, som nu sjunker de sakta men säkert liksom, mot någon slags botten här. Så att jag skulle tro att det landar på någon av de två sista platserna för Oskarshamn.
Och lite tråkigare ångestmöte för utomstående i den där kvalmatchen mellan de två. Ja. Som du säger, alltså, åker Oskarshamn ur, det känns ju inte som jordens undergång för klubben. Men skulle Linköping och HV mötas där, då känns det ju som att man spelar för klubbens överlevnad i princip.
Så är det. Sen tror jag inte det är något lag som direkt drömmer om att möta Oskarshamn i den där 7-matcherserien heller. De har ju lite den där, de har ju inte så mycket att förlora. De kan gå in med lite andra, de behöver inte hålla lika hårt i klubborna. De kan vara liksom lite mer avslappnade kanske. Och lagen är relativt jämbördiga spelmässigt. Men SHL är ju en sån liga där det skiljer inte, eftersom det är så många spelare som försvinner till andra ligor. Och så blir det ju... Det är ungefär samma spelare man väljer på. Det är bara att liksom, jag menar, Olle Lycksell, liksom, han går till Färjestad istället för till sin moderklubb. Det är inte så att han skulle göra någon enorm skillnad i Oskarshamn heller.
Nej.
Om man ska säga det sådär, det är ofta, det skiljer inte så jäkla mycket som man kan tro heller mellan lagen.
Ska vi gå på Linköping? De har ju faktiskt, jag börjar tänka på det, de har gjort verkligen alla krisdrag som finns. Det är sparka tränare, det är värva tillbaka en gammal målvakt, det är kicka underpresterande import. Nu plockar man in en gammal veteran i Alexander Johansson som ska bidra med trygghet från Division 1 och Halmstad. De har verkligen bockat av hela den där krislagslistan med grejer man ska göra.
Ja, och det, alltså... Ja, det som är så roligt egentligen med att bevaka det här laget, det är ju att det, under de senaste åren har pratats om långsiktighet och att bygga upp liksom en ny kultur, och man värvade in Bert för att det skulle liksom skapas en hårdare träningskultur och allt sånt där. Men allt har gått emot från när det här liksom började snackas om. Och nu är de där kortsiktiga lösningar hela tiden istället för den här långsiktigheten man pratar om får bana vägen.
Och jag tycker även, alltså, för visst var det en del av, de värvade ju rejält, men en del av värvningarna finansierades väl via externa medel, så sett att det kom in folk och finansierade själva.
De som har kommit nu menar du?
Ja, nu tänkte jag framförallt inför säsongen med Marcus Ljung, och det pratas om han 350 000 i månaden och allt vad det faller nu är det.
Nej, det har jag faktiskt ingen koll på om det var några externa finansiärer, det tror jag inte. Utan det är ju att LOC har ju verkligen gått ut med att de skulle satsa mot, alltså mot toppen av tabellen. De har ju gått ut och sagt att de ska ta SM-guld inom en treårsperiod. Men det som har hänt under den första treårsperioden, för helt plötsligt så sköt de ju lite på den här satsningen. Det är ju att det har gått ner oss istället. Tappat i tabellen för varje år som har gått istället för att lyfta. Så att det, anledningen till att det var att de spände musklerna nu, det var väl för att visa både supportrar och även sponsorer och allting att nu går vi in för en satsning.
Så absolut
har ju fler sponsorer kommit in och så i den här satsningen. Och LOC gjorde ju även en ny emission och en supporteraktie som är igång. Så att Det är väl där det mesta finansieringen har kommit in. Så.
Mm. Tränarsparkningen då, var det rätt?
Alltså jag, ja, nu när det har fortsatt gå dåligt så är det väl oklart. Det kändes som just det här med långsiktighet att LOC hade ändå kommit till en punkt där någonting behövde ske. Och då är det alltid det lättaste att sparka tränaren.
Mm.
Sen är väl jag den som har försvarat Bert ganska mycket liksom, in i det sista. Så.
Mm.
Jag känner inte att han har kommit in och fått den förutsättningen som han kanske förtjänade när han kom in. Assisterande tränaren Claes Östman försvann ju, och det tror jag var det hårdaste slaget mot den här satsningen som skulle ske.
Ja, okay. Mm.
För han lämnade ju för Schweiz och de två hade varit en jättebra kombination, och det var väl där egentligen Bert skrev under på till en början, att de två skulle jobba ihop. Men då fick han Daniel Eriksson kom upp från J20, och jag tror inte det riktigt klaffade 100% om jag ska vara ärlig där i ledarstaben.
Kommer de att fortsätta på det nu med Daniel och Håkerman eller vad som, eller kommer de att plocka in någon huvudtränare liksom nu under säsong?
Nej, nu kommer de nog fortsätta med dem säsongen ut. Sen vet jag inte vad som händer till nästa säsong. De har ju plockat upp Niklas Hävelid också från juniorleden, och han är nästan mest meriterad av dem alla tre.
Mm.
Så han är ju jätteuppskattad i alla fall i juniorleden, och det är många juniorer som väljer LOC som hockeygymnasium för att han är här. Och det är många juniorer man har intervjuat som har pratat väldigt, väldigt gott om honom och med utveckling och sånt.
Mm.
Och sen är han är lite som Bert i sitt ledarskap, om jag får säga det själv, när man har varit på träning och sånt. Han är väldigt tydlig. Så jag tror att han är nog ett bra tillskott då, till de här två, och stöttar upp dem. Han har nog mer ansvar nu än ja, vad som visas utåt, eftersom det är Johan och Daniel som får ta allt media och liksom så. Men
Daniel var ju tränare, assisterande i Oskarshamn faktiskt för inte så många år sedan också, till Fredrik Söderström.
Ja, just det. Men Rebecka, fall du får samma på Linköping, vad talar för och vad talar emot att de är bott två när säsongen 52 gånger är spelade?
Det som talar emot är just det att alla skador. Nu fick jag ju information precis om att Brock Little gick på is idag för första gången. Och det som också talar för är ju att den skadeprognosen som är på de tongivande spelarna är att de kommer kunna vara tillbaka förmodligen efter uppehållet nu. Och det är ju skadorna framförallt på forward som är det stora fallet nu, eller vad man ska säga. De var ju på gång, men så kom skadan med Brock, och sen nu kom Henrik Törnqvist för någon dag sedan. Så all offensiv spets som LOC har är ju bortblåst i princip. Medan andra såklart också har underpresterat offensivt. Men det som talar för är ju att de här är på väg tillbaka.
Tar emot
är just att man har hamnat i en situation där det sitter väldigt mentalt, och att man på något sätt får panikvärva då. För att kunna hålla ihop det. Och det förändrar en gruppdynamik, och det skapar en stress i gruppen, tror jag. Och den stressen vill man inte ha i en slutspurt.
Den är nog inte så hälsosam.
Nej.
Nej. Hörrni, vi ska lämna det. Jag har delat ut 10 finalbiljetter i VF Hockeys stora lyssnartävling som jag har tillsammans med ICA Maxi Bergvik. Nu ska den delas ut där ytterligare en lyssnare säkrar en plats i finalen. Där i finalen, som ni kommer ihåg, så tävlar ni om grymma priser. Dels en helårsplusprenumeration på VF och dels ett presentkort värt otroliga 5000 spänn hos Christer på Maxi Bergvik. Att Thomas Rodin förutom Sverige även spelat i Tyskland och Schweiz under karriären kunde ni lista ut en hel del. Närmast tidpunkt för första mål i matchen Färjestad-Frölunda den 16 januari var ingen mindre än Kalle Fröjd, vinnare av förra säsongens finaltävling i VF Hockey. Kalle, skicka ett mejl till hockey@vf.se för mer information kring hur du får dina priser. Men ytterligare finalbiljetter finns ju att säkra. Er väg dit kommer här.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Med tanke på att idag snackas både hockey och media kommer här en fråga om de två ämnena. Vi undrar vilket som är äldst. Färjestad BK eller Värmlands Folkblad? Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt!
Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i SHL-mötet mellan Färjestad och Luleå torsdagen den 16 februari till hockey@vf.se. Förutom finalbiljetten vinner ni det som Kalle precis vann också nu då. Ett presentkort värt 500 kronor på ICA Maxi Bergvik samt en bag med VFs mycket vackra logga på. 5000 kronor skulle ni just nu kunna stega in på Christers butik och få med er 750 stycken avokado ut. Eventuellt skulle ingen av dem ändå vara perfekt mogen, men mängden avokado skulle i alla fall göra sannolikheten stor att någon av produkterna som är livsmedelsbutikernas lotterivara nummer ett skulle vara helt perfekt. Nu vänder jag mig till er. Hur högklassiga avokadoblockare är ni, Rebecca och Christian?
Svag är jag i alla fall.
Svag.
Det brukar jag få kritik för också.
Men jag har ju tufft där hemma, hör jag. Ja, nej, men jag är nog ganska bra avokadoplockare.
Ja, okej. Okay. Vad är hemligheten då?
Det är att det är avokadopodden.
Ja, exakt.
Det är att pilla bort den där lilla vad kallar man det? Piggen som är längst upp på avokadon. Och där kan du se om den är brun där så är den rutten. Ah. Om den är brun grön, då är den oftast perfekt.
Ah, se där Christian, nu kommer du göra succé.
Avokado lifehack här, det var perfekt. Det var precis vad jag
behövde. VF Hockey, lär man sig mycket. Hörrni, vi ska gå över på ett ämne. Med tanke på att vi nu sitter tre stycken lokaljournalister, så ska vi gå in lite på det som ämne. Alltså jag vet inte hur många gånger på Twitter jag fått skrivit till mig: hur kunde ni inte vinna den där matchen då? Och jag har vänligt svarat: ja, nu ser jag ju mig kanske inte som ni med Färjestad. Mm. För det där återkommer ju gång på gång. Hur upplever ni hela den frågan och den situationen?
Ja, alltså om man går in på ditt tema så får jag ofta väldigt mycket mejl när jag har varit kritisk.
Mm,
okay. Och som sagt, nu är vi i ett läge där det såklart det blir väldigt mycket negativa vinklar såklart eftersom det ser ut som det gör.
Mm.
Och då får jag oftast mejl om att vi måste stötta nu. För vi lokaljournalister ska vara stöttande och ja, jag vet inte, som att liksom vi ska vara någon del av supporterskaran till LHC och hjälpa dem lyfta genom det vi skriver. Det brukar jag skratta lite åt, de mejlen.
Ja, Christian.
Så det är väl lite typiskt.
Nej, det där är väl, det är väl superklassiskt det där att man som lokaljournalist ses som någon slags förlängd arm från klubben ut från. Och att skriver du positivt då är du en liksom hejaklacksjournalist och du ska skriva så och sen. Men för det är ju hela utmaningen för en när man är lokaljournalist och bevakar ett lag på så pass, kanske en ort där du är uppvuxen och bor och allting. Hur du ska, jag stötte på det till exempel förra året när jag var ganska, jag skrev ganska hårt mot Håkan Åhlund, liksom att flera krönikor där, liksom, där han, jag skrev rakt ut att jag tyckte de skulle sparka honom. Och så ska man träffa honom i korridorer dagen efter. Och det har nog alla journalister på lokaltidningar varit med om. Att det är lättare om du sitter på Aftonbladets redaktion och skriver något sånt. Då behöver du inte fejsa Bert Robertson dagen efter. Men här måste du göra det. Man ringa till. Eller liksom, du blir också, det blir ju... Det är ju ett dilemma där. Du ska ju hålla dig på god fot med klubben så tillvida att det, du kan ju få mycket fördelar liksom, om du ändå håller dig, om du har kontakter i klubben och på alla sätt så, samtidigt som du ska ha den här rollen med där du ska vara oberoende och kritisera klubben när det är befogat. Och det där är ju en balansgång som inte alla klarar, och genom historien har det ju inte varit så där heller. Förut var nog lokaltidningsjournalisterna mer en del av klubben än vad de var journalister många gånger, och det där lever nog kvar, tror jag, folks sinnebild av det också. Idag finns en annan professionalism, och det är sällan man stöter på några journalister som går klubbarnas ärenden idag, som det säkert var för. Men det är klart, det är svårt, det är liksom, du måste vara rätt hårdhudad och så. Vi har ju den rollen att jag skriver krönikor i princip bara. De har renodlat det så att jag ska skriva 2 hockeykrönikor i veckan. Mm. Sen bevakar inte jag laget på det sättet att jag behöver ringa tränare och sånt dagen efter. Utan då blir man ju friare, och då kanske man vågar skriva lite mer vad man tycker också på ett sätt. Så det, men det är ju en resursfråga också.
Mm.
Så den rollen, jag hade haft det svårare, tror jag, liksom att skriva om jag skulle behöva ringa tränaren dagen efter också. Liksom. Då blir man automatiskt mer... Nej, skiter i det liksom. Enkla vägen ut sådär. Så, Så jag har nog blivit en tuffare krönikör sen jag blev mer renodlad krönikör.
Ja,
okay.
Ja, men det är ju verkligen den här balansgången också, för personen som du kritiserar kan också vara den som avslöjar en värvning till dig. Alltså, alltså det är ju det som är det svåra tycker jag med lokaljournalistiken, att ha den här balansen hela tiden. Du ska kunna vara kritisk, men du vill samtidigt inte göra det ovän med folk, för då blir det svårt jobbat i längden. Så ja, det är svårt.
Det är, ja, men, och sen som du var inne på Christian, hela den här kopplingen man har. Alltså du då Rebecka med en pappa som har spelat i klubben. Och Christian, du är uppvuxen i Oskarshamn, gissar jag.
Ja, det är man ju, och man känner, jag känner klubbchefen Martin Åkerberg här sen långt innan han blev klubbchef. Liksom. Så ja. Man liksom, det är också så, man kan ju inte bara klippa ett personligt band till folk bara för att de får en viss yrkesroll. Det där, det är ju det kanske är ännu svårare ju mindre orten är, jag vet inte, men ja, precis, fortsätt.
Ja, nej, men det är ju svårt hela grejen, alltså, ja, men ta i mitt fall, jag är uppvuxen några mil utanför Karlstad, jag var stor Färjestad-supporter hela uppväxten, alltså på kylskåpet hade jag ett papper där jag förde en egen poängliga för laget och efter varje match, och i sovrummet så hade jag en signerad plansch med guldlag från 98 inramad, det är ju fullt normalt liksom, och jag tog alla chanser hela uppväxten att gå på matcher, och sen när jag blev gammal nog så hade jag säsongskort i, tror jag, 4 år eller något sånt, stod på ståplats, inte i den liksom mest aktiva klackkärnan på något sätt, men stod ändå där liksom. Sen 2004 var det jag började skriva om Färjestad, 2006 började jag göra det på heltid, och sen den dagen så har jag inte jublat en enda gång när Färjestad gjorde mål. I början superkonstigt, och nu hade det känts konstigt att göra det, för det är märkligt hur en emotionell koppling kan brytas på det sättet. Hur känner ni kring hela det?
Jag är precis på samma våglängd som dig. För jag är som sagt också uppvuxen i Linköping. Nu bor jag i Norrköping då. Så nu har jag kunnat distansera mig.
Ja.
men också var den som gick och stod på ståplats och skrek när jag var yngre.
Ja.
Men jag distanserade mig. Först så tror jag att jag pluggade ju Jönköping och bevakade HV en del under just tiden det. Jag pluggade. Och det blev automatiskt att jag distanserade mig ganska mycket till alltså LOC. I mitt supporterskap då. Och började se det från helt andra ögon. Mycket mer analyserande. Och man har ju inte alls det här. Nej, nu jag skulle aldrig kunna gå på en LOC-match och jubla när de gör mål. Nej. Även privat. Det är helt sjukt att det har blivit så. Precis som du säger.
Vad säger du, Christian?
Jag vill också lite liknande så. Det blir så när man är uppvuxen på en... på en ort, att man har alltid gått på hockey här och följt laget och sådär. Och sen tror jag att det är klart som fasen att man tycker det är rent professionellt också. Tycker jag ju det är roligare om Oskarshamn ligger i SHL än i Allsvenskan. Om jag ska säga det rent egoistiskt. Så ur den synvinkeln så hoppas man ju alltid att det ska gå bra för laget man bevakar. Men det tror jag det genomgår genom surrar all journalistik från att man skriver kommentator i ett fotbollsmästerskap. Och, till att det är klart, du skulle tycka det var tråkigt Rebecka om Linköping åkte ur, för det förändrar din arbetssituation kanske. Exakt. Du kanske får skriva om handboll istället lite grann då, eftersom man inte bevakar klubben lika mycket. Vi har ju en satsning liksom här där vi har verkligen steppat upp när de gick upp i SHL, och den skulle ju kanske försvinna lite då om de åker ur, och då påverkar det mitt liv också liksom. Så att då, på så vis så är man ju, hoppas man ju att det ska gå bra för klubben, men det är ju en annan sak liksom. Sen är det ju det där ständiga dilemmat som vi har pratat om nu.
Ja, men sen så, ja, om jag jämför dem när jag jobbade i Jönköping, så var det ju egentligen samma sak där. Att när man var på en J-södra match till exempel, så var det ju roligare att bevaka laget när det gick bra för laget. Alltså lite så. Så det tror jag också, det är en själv som yrkesperson. Att det blir ju roligare när det går bra för det man bevakar, oavsett vilket lag man har följt när man växer upp.
Ja, alltså jag brukar ofta dra det här som exempel, för alltså, det är klart jag också vill att det ska gå bra för Färjestad. Det är roligare om det går bra. Alltså jag vill att det ska gå bra för alla värmländska idrottare jag bevakar. Ta exemplet när Stefan Holm hoppade. Det är klart jag hoppades att han skulle klara höjderna. Jag satt ju inte där, och det hade ju varit helt orimligt att tänka något annat. Men sen jag känner att det finns en väldigt viktig distinktion om att kunna sära på det. För att det är en sak att man ska vilja att det går bra. Men det är en annan sak när man känner sig sviken när det inte gör det. Alltså för när jag började jobba med det, mitt emotionella supporterskap, det flyttades till andra, det flyttades till USA och England i fotboll och hockey. Och när lagen som jag håller på där, när det går dåligt för dem, då kan jag gå runt och vara småsur en hel dag. Fall Färjestad förlorar, ingenting. Det liksom, det rinner av mig. Och jag brukar prata om att jag tror att supporterskap, eller att vara en lokaljournalist och vara supporter i medgång, det skulle inte spela så stor roll. Däremot så tror jag det är betydligt värre att vara det i motgång. För att om du personligen känner dig sviken av spelarna, att de har liksom förstört för dig, de har fått dig att må dåligt, då tror jag att då tappar du hela den objektiva analyseringen av det, att försöka kunna backa ett steg och se på det. Ja, men ta ja, eller vi kan börja där. Hur känner ni kring det resonemanget?
Alltså det viktiga oavsett känner jag att du kan vara neutral i din bevakning och oavsett våga ställa de kritiska frågorna. Mm. Så att du inte blir den här personen som bara skriver positivt som vi pratade om innan. Det känns inte som att det är så längre. Nu följer jag liksom flera lokala journalister. Jag tycker det är ganska bra på de flesta lokaltidningarna nu faktiskt. Att man vågar ställa tuffa kritiska frågor när det går dåligt. Så man inte bara lyfter fram det positiva även när det går dåligt.
Mm.
Det tror jag är det viktiga.
Christian? Mm.
Jag tycker att det här med att skriva positivt och negativt, jag tycker det jag har utvecklats mest och finner liksom roligast nästan de senaste, med tiden nu, det har blivit att skriva, jag tycker nästan det är roligare när det går dåligt för laget i bevakningen. Det är en mycket större utmaning på något sätt att skriva i medgång. Det är som att spela i medgång, att det är inga problem och då får du alla du, många gillar det du skriver och positiva kommentarer och allting. Så för mig har det nästan blivit liksom en trigger det här med att skriva när det har gått ganska dåligt för Oskarshamn liksom, och hitta nya vinklar, och det är en mycket större utmaning. Så för mig har det blivit, konstigt nog tycker jag det är roligare att skriva i motgång just nu.
Men jag tycker som lokaljournalist också att just det här när man skriver krönikor, att man är mer på tå och har liksom tänker efter en extra gång så att allting blir rätt och alla ens åsikter är förstärkta liksom, av fakta i princip. Mm. Alltså man blir väldigt mycket bättre på det. Jag tror att det kanske är lättare om man jobbar på en kvällstidning att bara kunna kasta ut en åsikt utan att liksom fundera på ett extra varv.
Mm.
Vilket jag tycker ger en styrka i alla fall i mina egna krönikor. Att det är ingen som någonsin nästan kan sätta emot någonting, för att jag har redan underbyggt det jag tycker så pass bra, om du förstår. Mm. Visst, du kan tycka olika än mig, men du kommer förstå precis vad jag menar med det jag säger, oavsett.
Mm. Hur har ni det med vad det gäller, på tal om det, liksom med konkurrens och så här, med det här? Har ni någon lokal konkurrens överhuvudtaget på
Karin? Nej.
Ingen
nej.
Vi har ju det. Det är ju två. Nu har vi samma ägare här i Karlstad. Men jag jobbar ju på VF. Och VF har ju NVT som vår största rival och konkurrent.
Fast det är samma ägare,
Samma ägare, men drivs i två olika företag. Så det finns liksom inget redaktionellt samarbete så sett på sporten. Utan det som är att deras, på VF sportredaktion så är vi två stycken. Eller två och en halv tjänst nu. Och NVT har väl 7 tjänster eller någonting. Och vi kan ju inte bevaka allt på 2,5 tjänst. Så att tävlingstexter och matchtexter får vi av dem då och då. Men det finns liksom ingen nyhetsmässig samarbete överhuvudtaget, utan där gör vi allting själva, nyheter, reportage, förhands och sånt.
Saknar det där alltså, fan, vi hade ju Östra Småland och Barometern OT.
Just det.
Våra tre tidningar är ju faktiskt, om de är liksom 1-2-3 eller 2-3-4 eller något sånt där storleksmässigt bland lokaltidningar i Sverige, tror jag.
Ja,
om du räknar in NVT också då, såklart, Johan.
Ja, just det.
Så tror jag det är något i den stilen liksom, så här. Men jag saknar ju den här lokala konkurrensen. Nu har det blivit liksom, nu är det en konkurrens från kvällstidningar och tv och sådär liksom, bara det gäller just SHL-bevakning. Men den här lokala konkurrensen försvann när tidningen som heter Östra Småland försvann här då för ett drygt år sedan.
Och
vi hade ju gemensamma sportredaktioner redan innan, så det är ju några år sedan det försvann. Men jäklar vad man saknar det där ändå. Det, där, så
att det är roligt.
Slår upp tidningen dagen efter och säger, vad hade de? Det gör man kanske inte riktigt på samma sätt, men du fattar. Det här, i Linköping har ni väl aldrig haft liksom konkurrens på det sättet, va?
Det kom ju en Linköping News och Norrköping News som startade. Men de la ju ner på typ ett år eller något. Och det blev aldrig någon riktig konkurrens heller, kändes inte som. Nej. På grund av att de inte var så många som bevakade sporten så mycket som vi gör, eller vad man ska säga.
Ja. Jag har märkt en sak. Du sa ju Rebecka det där att du får mejl med att de tycker att du ska vara mer stöttande. Jag har ju i det här läget med Färjestad nu nästan fått... Jag har varit väldigt tydlig. Du sa att du var team Bert, eller vad ska jag säga. Att du tyckte att det var inte han som var problemet, utan det fanns andra problem. Jag har ju sagt samma, att jag sa redan tidigt i höstad att sparka Johan Penneborn hade varit galenskap i det här året. Jag ser inte han som problemet. Jag ser att det är en trupp som inte håller den klassen den här säsongen. Och att det kanske finns andra saker som är problemet i varför Färjestad inte är med i toppen. Och jag har tyckt att backa och titta lite större perspektiv, så har de under hans ledning slutat 4, 1 och 2 i SHL de tre senaste säsongerna. Har man då ett steg tillbaka så bör man kanske få chansen att bevisa att det inte var hans fel, i alla fall minst. Och det har provocerat något oerhört att jag tycker så. Det har det var någon som tyckte jag skulle sluta att skriva och börja utföra oralsex på Johan Penneborn istället. Så mycket tyckte jag om.
Oj.
Jag var inte så sugen på det. Men alltså hur ja, men får ni såna åsikter också, eller hur får man liksom försöker att backa och inte ta det emotionellt?
Jag är i ett läge nu där jag får mejl från alla håll och kanter om olika saker. Det ena läget tycker jag att jag är för snäll, det andra läget tycker jag är för hård, det tredje. Och jag tar ju det som positivt, att jag då har någon slags balans, eftersom jag får mejl från alla håll och kanter som säger emot varandra i princip. Så då känner jag så här, ja men nu ligger jag väl i någon slags balans då i bevakningen. Jag ligger där i mitten och skvalpar.
Du ska ha hälften, det är perfekt.
Ja, exakt. Men just det här med Bert, att jag har varit team Bert nästan hela tiden, det har jag också fått mycket skit för. Många som liksom vill att ja, men nu måste Bert gå och nu borde Roger Ekström, det finns ju det läget som vill att alla ska sparkas nu. Sparka halva laget, sparka tränaren, sparka ordföranden, sparka styrelsen, ja men du vet. Så det är ju några stycken brukar det vara. Jag har väl 3-4 stycken som mejlade frekvent då innan Bert fick sparken, att varför kan du inte sätta press på att Bert ska bli sparkad? Nej, för jag tycker inte det. Så var det ju.
Men det är svårt det där liksom, och det blir... Jag hamnade i den situationen förra året med den här omtalade, när Håkan Åhlund fick sparken då. Och då var ju, till den historien hör jag att Håkan Åhlund var ju liksom kung i stan här. Efter att ha tagit upp klubben i SHL för första gången. Han var ju, liksom, det var ju statyläge. Han var ju, det där var ju... Men ju mer insyn man får, som jag fick liksom, som inte gemene man hade. Så för mig blev det mer och mer tydligt att var problemet låg. Ja, det fanns ju en öppen schism till slut mellan sportchefen Daniel Stolt och tränaren då, Håkan Åhlund liksom. Och till slut, jag tror det var i januari någonstans här, så tog jag liksom ställning och skrev om, det ska ju rätt mycket till att man som krönikör ska skriva liksom sparka Johan Penneborn liksom. Att då får du en annan relation till honom helt plötsligt, som vi pratade om förut. Och det där gjorde jag ju liksom 2-3 krönikor någonting, och jag, i början där, det var ju inte det här så uppe, liksom, det var inte så känt vad som hade hänt bakom kulisser och hur läget var.
Nej.
Och då fick jag så oerhört mycket skit till att börja med. Nästan bara negativt liksom, och folk rör inte den här liksom heliga personen, och folk ringde och skrek, och det var liksom, det var snudd på hot liksom, sådär. Så illa var det liksom. Och det var jävligt jobbigt som för mig så liksom, att få ta emot allt det här. Även om inte allt var liksom super hårda ord, så var det ändå liksom bara negativt hela tiden om hur dålig man var liksom, hur man kunde göra det här. Sen svängde det här ganska snabbt hela den här till att, ja, idag tror jag inte det är någon som ifrågasätter att de gjorde det här valet då. Men att våga ta den striden som journalist, det är ganska jobbigt liksom. Man får vara beredd på vad man ger sig in på när man tar ställning så tydligt, och kanske i synnerhet mot en populär person då i stan. Så att det var liksom jobbiga veckor på riktigt.
Men en fråga med tanke på att ni båda är lokaljournalister. Det är en sak som jag tampas med, kan man säga. Och det är just det här saker som man får reda på off the record. Alltså som folk pratar i förtroende med en. Alltså jag tycker det tynger så mycket när någon vill prata om någonting som jag inte ska få skriva om. Så att nu har jag kommit till ett läge där man nästan känner att innan du berättar någonting, låt mig få ta beslutet själv. Att jag får höra det, för att det kan påverka min bevakning om jag inte får skriva det. Liksom. En jättesvår liksom, balansgång där också. Hur hanterar ni det?
Alltså det är ju det är en väldigt lurig... Jag kan i många fall tycka att det är... Jag skulle inte klara mig utan diskussioner off the record i min yrkesroll heller. För att jag menar vissa saker... Ja, men vi kan ta det som ett exempel. Sebastian Eriksson saknades ju i Färjestad under hösten ett tag där. Och det kom inte fram någonting liksom riktigt vad det var först. Jag fick reda på vad det handlade om. Att det handlade om det som han och hans eller fru har gått ut med. Och sen berättat att hon har haft jobbiga psykiska problem. Och han behövde vara hemma och stötta henne. Sånt kan ju vara väldigt viktigt att man som grävande och reporter och journalist faktiskt får reda på, att man förstår att okej, det där är en sten som vi låter ligga. Ifall han vill berätta om det så berättar han själv om det. Det är ingenting man trycker på och försöker leta anledning. Vad är anledningen? Varför är han inte med? Hur ser det ut egentligen? Sen gick de ju ut med det, och då kan man ju skriva givetvis. Men som du säger, det är en svår balansgång. Jag vet, för 10 år sedan eller någonting så var en kollega till mig som vi hade ett rykte om att Essa Pirnäs var på väg till Färjestad finländsk center och frågade Håkan Loob, som sa: vill du ha svaret du får skriva eller svaret du inte får skriva? Jag sa så. Och då var liksom, vad gör jag nu? Det går liksom inte riktigt, han lämnar nästan ingen väg ut, för att han hade ju i princip bekräftat det då fattar man att han är klar. För det är klart att det är ofta så. Du kan, att man hör mycket som man stoppas från att föra vidare. Vad säger du, Christian?
Nej, men jag kan ju skriva under på allt det där. Det har man ju varit med om. När man har varit med så länge så vet man ju. Det är ju en ständigt... Samtidigt som du sa, Johan, så är det ju något man får ju lära sig att hantera det på något sätt. Att man, ofta är det ju ändå bättre att veta saken och kunna använda den utsträckning man kan. Liksom. Sen är det ju naturligtvis liksom, sitta, till exempel, det kan ju vara vad som helst, ett nyförvärv eller... till saker som är liksom, vad ett privat skäl betyder för något egentligen. Sådär. När Simon Depré liksom förra året i Oskarshamn, en supermeriterad, en av de mest meriterade spelarna i hela SHL, försvann lite av privata skäl. Då blir det så här nyfikenhet och allting. Och hur, var går gränsen då? För det har ju fortfarande inte kommit fram, även om många vet om ungefär vad det var. Såhär, så att det är... Det är en jättesvår balansgång det där med hur man ska göra. Men generellt så är det ju ändå, tycker jag ändå det är bättre att veta saker. Att man får veta det off the record, så kan man själv liksom behandla informationen.
Ja, men jag brukar ju använda off the record-snack egentligen till krönikor och sånt. För då kanske man vet liksom att nu vet jag att det kärvar i LOCs trupp till exempel. Jag vet att det är liksom att två personer inte kommer ihop, alltså inte går ihop, och att de kastar skit mot varandra off the record då, till exempel. Och då kan jag använda, bygga en krönika på att men nu det är obalans i gruppen till exempel.
Ja, exakt.
Så på så sätt är det jättebra.
Material där som du kan använda, som sagt. Det är exakt.
Men så, det är en balansgång, och som du sa, det värsta som finns skulle jag säga är källor som bara ger en information som är off the record, som man inte får skriva. Vad frustrerad man kan bli när man fastnar med någon där liksom, ja, men den kan berätta jättemycket, men man får aldrig någonsin skriva någonting där den berättar vidare.
Hur har det varit, Johan, förresten, bara kommer att tänka på det när du sa Håkan Loob där, liksom, med tanke på liksom, att du är uppvuxen på orten och sådär, och det vi pratade om förut, med alla dessa enormt stora namn som finns i Färjestad liksom, som, i den klubben som har funnits, liksom, Rundqvist och Loob och Mattias Johansson och alla som har funnits där. Hur har det varit för dig liksom, att jobba gentemot de här som jag gissar var dina idoler när du var liten?
Ja, nu är jag nästan att jag inte hann uppleva Håkan Loob som spelare. Så sett. Alltså, han slutade väl 94. Han måste sluta 96 slutade han. Då var jag 11 år, så att jag hade inte Men visst, jag minns en av de första gånger jag intervjuade honom. Vi pratade, Håkan Loob är extremt lätt intervjuad för det första. Så att han pratar ju och är väldigt duktig på att prata dessutom. Mycket allt han säger blir ju intressant för han är duktig på att prata. Då pratade vi om juniorhockey någonting. Och så hade vi pratat i 40 minuter. Och så när jag skulle skriva texten, så den som var med planera tidningen, det var ju bara papper på den tiden, så då var det begränsad yta. Så att då var det, ja, men du får skriva 1800 tecken. Och jag bara, åh, herregud, ska jag få ner 40 minuters intervju på 1800 tecken? Ja. Och så försökte jag ändå på något sätt liksom. Och så dagen efter så var det Färjestad-match, så mötte jag Håkan Loob och jag bara, nu kommer en avhyvling. Nu kommer han och liksom, vad fan, det var ju inte så där jag menar. Men då kom han den dagen och sa, jättebra, det är precis det jag ville få fram. Och jag bara, åh! Och från, det, på riktigt, det var en sån där liten avgörande moment när jag bara kände, ja, där släppte en liten sten. Och sen hade vi aldrig några problem så sett. Den är en ytterst rak människa som kan skilja på sak och person. Det har andra ledande personer i Färjestad haft svårare att göra. Men han kunde verkligen göra det, sett till att, ja, men han förstod, ja, han satte det inte mot mig ifall det var någonting, utan kunde förstå att jag var tvungen att skriva så och så vidare.
Nej, precis. Mm. Jag har varit uppe och skrivit, träffat Mattias några gånger uppe i
Kompetens.
Han har ju tagit med mig på lite så här rundturer i katakomberna där och i korridorerna. Det är ju häftigt att se alla namn som sitter på dörrarna liksom, för mig. Jag var ju perfekt ålder för många av dem där. Liksom. Det var ju mina så här barndomsidoler från landslag och NHL. Och så här, man bara, det är ju mäktiga korridorer där.
Ja, men faktiskt så är det. Hörrni? Nu är det dags för avgörandet. Nu är det dags att tävla.
Det här hade du inte förvarnat på. Jag ångrar mig, jag vill inte vara med i podden längre.
Nej, nu säger tack. Nej, du. Här tar man sig inte ut. Tävlingen som ni ska få vara med i är en klassisk På spåret-tävling. Har ni hört podden Sanny och Svensson, så är det här podden som de har snott dig ifrån, givetvis.
Jaha.
Så det, vi kommer att vara på väg mot en hockeypersonlighet där ni får ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och där ni då givetvis precis som På spåret får välja vilken poängnivå ni vill svara på. Ni får gärna resonera högt, men jag vill inte, om ni tror ni har svaret, så vill jag inte att ni säger det svaret ni har högt, utan att lyssnarna ska få höra alla ledtrådar och själva kunna tävla lite där hemma.
Jaha, så om vi har en person ska vi inte säga det alltså?
Du säger att den här nivån vill jag svara på, så sett. Men du säger inte namnet högt så att lyssnarna hör vem du tror att det är. Men okay, du kan resonera högt. Och nu är det ju roligt, nu har vi ju två stycken som tävlar mot varandra. Det är inte varje dag i podden, som sagt. Är ni redo?
Nej.
Nej. Då kör vi ändå. Som sagt, en hockeypersonlighet är vi på väg mot. På 10 poäng. Mikrofontestar coach tar dig halvvägs till målet. En positiv stund bakom lås och bom och du vet precis vart vi är på väg. Det var 10 poängaren. 10 poäng ska det inte vara lätt på. Mikrofontestar coach tar dig halvvägs till målet. En positiv stund bakom lås och bom och du vet precis vart vi är på väg.
Mikrofontestar coach.
Nej, ingen aning.
Ingen aning? Då tar vi 8 poäng. Mobbarna på den breda gatan såg hans potential redan 2017. Men någon övergång dit har det inte blivit än för den numera 21-årige personen jag söker.
Ja, jag svarar där då.
Du svarar på 8 poäng, Christian. Mobbarna på breda gatan såg hans potential redan 2017, men någon övergång dit har det inte blivit än för den numera 21-årig personen jag söker.
Ja, jag chansar.
Ja, Christian har på 8 poäng. Vill Rebecca ha 6:an?
Ja.
Mammas grabb ute i vildmarken tar dig också halvvägs till målet. Målet som spelaren jag söker hittat vid 23 tillfällen på de 157 SHL-matcher han hittills spelat för två olika klubbar.
Gud. Nu vet jag hur gubbarna i min podd känner över de här när jag gör dem.
Mammas grabb ute i vildmarken tar det också halvvägs till målet. Målet som spelaren jag söker hittat vid 23 tillfällen på 157 SHL-matcher han spelat för två olika klubbar. Känns det bra för dig förresten, Christian?
Vildmarken.
Ja,
du tror du har det, ja.
2 SHL-klubbar. Mm. Nej, jag får köra vidare.
Mm. 4 poäng. Seniordebuten skedde dock inte i SHL utan hemma i atomkraftstaden dit han även varit utlånad en kortare säsong. SHL-debuten, den skedde i klubben 16 mil norrut. Seniordebuten skedde inte i SHL utan hemma i atomkraftstaden dit han även varit utlånad en kortare säsong. SHL-debuten, den skedde i klubben 16 mil norrut.
Atomkraftstaden 16 mil norrut. Nej, det står still, det står helt stilla.
Vi kör 2 poäng. Nej, nu tycker jag lyckats få fram ledtrådar av sällan skådat slag. Så att ni bör ha kolle men på spelaren jag söker. Han är ju nämligen det perfekta tävlingsnamnet till en podd med en journalist från Oskarshamn, ja, en från Linköping och en från Karlstad.
Jag hade det på poängen innan.
Ja, då får väl du börja då, Rebecka. Vem är det jag söker?
Olle Lyxell.
Ja. Och du hade det på 8, Christian.
Ja, jag tog det på Broad Street Bullies, som Philadelphia kallades för förr i tiden.
Exakt, mobbarna på Breda gatan draftade honom 2017.
Jag hade den på 4 SHL-debuten i atomkastalen. Ja, då fattade jag. Ja, då var jag inne på det.
Men... Ja. Jag
var inte ens i Sverige i mitt huvud alltså. Jag var utomlands.
Vad bra jobbat hörni ändå. Jag tycker ni ska vara, givetvis Christian, du får 3 extra stjärnor, men du klarade det, Rebecka. Det är ju skamgränsen, eller hur?
Nej, jag skäms.
Ska jag bara ta några av ledtrådarna? 10 poängen var ganska svår. Mikrofontestarcoach. Förstår ni någonting nu när ni vet svaret?
Nej.
Okay, vad säger man när man testar en mikrofon?
Ja, det var det jag tänkte på.
1-2, 1-2, 1-2. Ifall jag säger 1-2, 1-2, 1-2. Vad tänker jag på då, Christian? Det borde du ta.
Ja, VM nytt. Ja, Olle Nordin, det var ju jävla långsökt.
Ja, det var långsökt.
den hade jag inte tagit.
Nej, den var svår. Sen däremot, en positiv stund. Ja, då är man ju lycklig. Bakom lås och bom, det är alltså en cell. Lyckcell. Och du vet precis vart vi är på väg. Och sen var det Philadelphia, som sagt, mobbarna på Breda gatan, Broad Street Bullies. Sen var det en liten mors lilla Olle, mammas grabb ute i vildmarken.
Ja, det var där jag gick ut till Nordamerika någonstans. Okay. Och tänkte,
mors lilla Olle i skogen gick, mammas grabb ut i vildmarken. Och sen 23 mål, 157 matcher. Men, och sen var det ju helt enkelt seniordebut. Skedde i Oskarshamn. Han var väl, gjorde väl en match i Allsvenskan innan han hoppade lite fram och tillbaka mellan Oskarshamn och Linköping ett tag.
Mm.
Han gjorde ett så här drömmål på straff i sin... När han blev utlånad till Oskarshamn då, mot Södertälje, tror jag det var.
Men hade han inte varit där och gjort en match innan han stack till Linköping? Tror jag. Enligt prospects hann han göra en alltså till och med innan.
Det var en sån här... Det var uppe i Karlskoga faktiskt. Fredrik Söderström var tränare och Oskarshamn fick ett lagstraff som Olle fick sitta av. Och så fick han åka över isen tillbaka sen. Och då räknades den som liksom att han hade gjort allsvensk debut.
Men han måste ju ha varit på isen några sekunder när han åkte tillbaka sen, om inte annat.
Ja, men han blev ju utsläppt då. Och istället för att spela bytet så stod Söderström och ropade: kom till båten. Så han gjorde bara... Han kanske gjorde 2,5 sekunder. Liksom. Det blev hans debut.
Minnesvärd debut ändå.
Han var ju en sån här som lite som Mattias Johansson då, lämnade väldigt tidigt för Linköping. Jag tror han var 16 år eller något. Ja. Eller vad kan han ha varit? Han började väl gymnasiet, tror jag, i Linköping. Så han har ju inte... Han har ju...
Nej, just det. Han var inte i Linköping först väl? Var han inte ett år?
Nej, han var färdig.
Nej, jag tror så här. Enligt Elite Prospects var han i Linköping ett år, sen tillbaka till Oskarshamn ett år, och sen tillbaka till Linköping igen.
Så var det.
Ja. Så kan det vara. Jag kunde inte motstå frestelsen och ta spelaren som knöt ihop säcken som svar.
Ja, det var ju fyndigt av dig. Det var bra.
Tack. Även fast det kanske var svåra ledtrådar. Så är det. Hörrni, stort tack att ni ville vara med och köta hockey och hockeyjournalistik i VF Hockey.
Det var trevligt och givande. Bra.
Ja, precis. Ja, det här är tack. Nyttigt om inte annat. Det kanske var terapeutiskt för oss om inte annat. Att få diskutera vår yrkesroll. Vi får hoppas att de tycker det var roligt att lyssna på.
Jag tror att folk tycker att det är intressant också. För det är ju ett ämne som liksom, eftersom vi får mycket reaktioner och så här, så tror jag det är många som ändå tycker det är spännande att höra lite bakom kulisserna hur det funkar för oss. Så bra ämne, Johan.
Mm. Ja, vi hoppas det. Rebecka, Christian, som sagt, stort tack.
Tack så mycket.
Till er andra, VF Hockey rullar på hela säsongen, varannan vecka ungefär. Så vi hörs väl om ett par veckor igen. Tills dess, ha det gött!